Nu vet vi var World Cup ska spelas, men vem ska spela där?
Ja, det är en debatt som säkert kommer att växa här med tiden.
Det här är Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Hej Anders, välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Och det känns som att många av våra lyssnare väntar på det också, för vi fick in en massa frågor den här veckan. Så vi bestämde oss här med Anders när vi snackade upp oss inför det här avsnittet att vi ska beta av så många av era frågor som vi bara hinner. Och vi börjar med kanske den mest dagsaktuella. För igår fick vi höra att World Cup of Hockey, som det officiellt heter, ska och arrangeras, det visste vi att det ska arrangeras 2028, men nu vet vi var det ska spelas. Det ska spelas i Alberta i Kanada, i både i Calgary och Edmonton och i Prag i Europa. Och det tyder ju på att det kommer att finnas en grupp där antagligen Finland spelar i Europa. Och Benjamin undrar nu, har spelare som Lenni Hämeenaho och Konsta Helenius chanser att platsa i det här World Cup-laget som alltså ska tas ut om ren några år? Och det här är ju en ganska intressant diskussion, för vi snackar lite om det redan under OS. Och då snackar vi om liksom 4 år framåt, för då fokuserar vi mest på hur kommer Finlandslaget se ut under OS i Nice 2030. Så nu skulle man ju kunna tänka sig att den här omsättningen blir mycket mindre redan om 2 år, men är det faktiskt så?
Det är bra att vi går direkt in på laget, vi skippar och diskuterar den här turneringen dess mer.
Vi hinner på det också, men vi börjar med det här intressanta, det vad folk faktiskt vill lyssna på. Sen får du säga vad du vill om Ryssland.
Nej, inte bara det. Jag tycker det är en mycket befogad fråga, en bra fråga. Och det, tyvärr så är det, skulle det vara roligt om det skulle finnas många, en lång lista med namnspelare som kan den här och den här och den här gå in där. Men att av de där två som du nämndes, Lenni Hämeenaho och Konsta Helenius, så tycker jag att förväntningsvärde om utvecklingen fortsätter att Konsta Helenius borde vara med i den truppen.
Jag skulle egentligen vända på steken lite. Inte att säga att Lenni Hämeenaho kommer att vara med, för det tror jag alltså inte. Men jag skulle mer titta på det här. För vi har ändå, som jag lite försökte insinuera här, att vi har ett ganska färskt OS-bronslag som ändå kommer att utgöra stommen för det här laget om 2 år också. Det kommer att utgöra stommen i OS om 4 år också, men framförallt i World Cup om 2 år. Och då tänker jag kanske mest ur det perspektivet att vad finns där för spelare som man kan peta bort? För det handlar ju så att till exempel...
Jag har en klassiker.
Ja, du håller på ledaren färdigt. Jag vet att du sitter på någon namn här. Men om jag förklarar vad vi vill göra här nu. Så spelare vill alltid ta någons plats. Och det handlade ju också för Konsta Helenius och andra eventuella skrällnamn i den här truppen. Att det var de måste göra. Så vem ser du, Anders, att det är sådana spelare som kan falla bort från det här laget?
No, jag skulle där komma med ett helt revolutionerande namn här. Så jag skulle, trots månader av att jag har protesterat mot det, så skulle jag säga att jag förväntar mig att Teuvo Teräväinen inte ska vara med i OS 2028. Så att det där är en spelare som man kan väl kan säga att om vi nu på axeln tänka på Konsta Helenius, så är väl, ska vi säga, det skulle ju fylla en motsvarande typ av roll i ett lag. Sen kan man säga att någon Joel Kiviranta, jo, platsar han i ett sånt lag, men det är sen helt en annan, hans roll tror jag inte att en Konsta Helenius typ spelare tar. Så att det där, om man tänker spelare för spelare, så tycker jag att just av de som skulle vara sån här toppledande spelare offensivt, så där tycker jag att det är, du har ett, jag tänker som du, att det är ganska få egentligen som man ser att kommer att vara borta, plus att förhoppningsvis kommer Alexander Barkov att vara med. Så att det är liksom ett namn som är så där uppenbart att han måste väl nog skyfflas undan så småningom, och det är Teuvo Teräväinen.
Jag vill igen understryka att vissa sa det redan. Ja. Fast jag vill säga, han hämtar Stanley Cup till Mosabacka. Jag har en beundran för honom i mitt hjärta som klappar för norra Helsingfors. Men med det sagt, alltså Teuvo Teräväinen toppar i den här listan också för mig, men så har vi nog andra där också. Och jag ser att Eli Tolvanen till exempel inte överhuvudtaget är självskriven i någon trupp om 2 år till exempel. Dessvärre Kaapo Kakko tycker jag inte heller att på något sätt att spela in sig. Vi snackar lite här igen. För att lite ge en sån här behind the scenes blick, så om man går på lunch på den här redaktionen, så går snacket väldigt ofta och väldigt snabbt in på att blicka tillbaka mot tidigare stortävlingar i många olika sporter, helst från 70-talet om man frågar Anders Nordensvan. Men nu diskuterar vi lite tidigare sen han har bäst om bäst turneringar när vi lunchar före det här, och så snackar vi om det här hur den här framförallt kedjan med Selänne, Lehtinen, Koivu var så otroligt magisk, antagligen den bästa kedjan som Finland någonsin har haft. Och så kom vi ganska snabbt in på att den här stummen som vi har nu, så där har vi inte en enda sån kedjekombination som på något sätt skulle vara helt sådär självskriven i landslagssammanhang. Och det tycker jag att lite går hand i hand med det här snacket, för att jag tänker mig att till exempel en Joel Armia som var så himla bra i Milano att han nog ligger nära till hans att vara ganska säker på att få vara med i World Cup också, bara för att han var så bra tillsammans med Erik Haula här. Men utöver det så, inte finns det någon som på något sätt skulle där vara med i en sån där trio som man ser som självskriven i ett landslag just nu.
Nej, bland alla sådana saker som var underliga som man kan tycka att var det där besvikelse nu i de här två turneringarna inom ett år som man sett. Så jag tycker för mig åtminstone, desto mer man funderar på det, är det där en av de här riktigt stora besvikelserna är ju att man skulle ha väntat sig att det skulle ha vuxit fram någon sån här kemi, just sån här som de är när de hittar på att sätta ihop Selänne och Koivu och Lehtinen, så det var liksom plötsligt öppna sig i himlen, det var den bästa kedjan i två OS-turneringar faktiskt, alla medräknade, alla lag medräknade, så det där det, att ingen fast, en massa otroligt individuellt skickliga spelare, en generation som i Finland kallas för den gyllene generationen och inte helt utan orsak. Men inga, det växte inte fram någonting sånt här att det här funkar. Och det är liksom, det är för bryllande. Och där skulle ju finnas utrymme. Man får nu verkligen hoppas att det skulle, att det inte stannar på det, att det växer fram sån här.
Mm. Men för att återgå till de här spelarna som då skulle kunna kliva in och eventuellt bilda sån här kedjor, i bästa fall. Det dåliga här är ju det att de inte riktigt får chansen att göra det om de inte kommer till VM, ska sägas här. Nu ska det verkligen gälla för alla de här spelarna som vi nämner att faktiskt komma till ishockey-VM om de blir inbjudna. Förutsatt att de blir inbjudna. Det är ju inte heller taget för givet när vi snackar om det här ishockeyförbundet heller. Hur som helst, Lenjame Hämeenaho ser vi inte som en sannolik spelare att vara där. Konsta Helenius däremot, nog sannolik. Jag skulle vilja lyfta fram ett till namn. Kanske lite igen, för att om nu Konsta Helenius tar Teuvo Teräväinens plats i truppen, så kanske jag tänker att det här är en kille som skulle kunna ta Eli Tolvanens plats i truppen. Och då tänker jag faktiskt på Jani Nyman. Att han är en spelare som skulle kunna ha det i sig att ta de stegen ganska snabbt för att ersätta till exempel en Eli Tolvanen. Säg nu att han gör några bra säsonger i Seattle Kraken och det inte kommer fram någon annan heller, så varför inte?
No, han hör ju definitivt till det här namnet. Han är ändå där en spelare som är ganska god, så går under titeln att han är en målskytt. Och det, som, han är dessutom ganska stor. Han har förbättrat på sin skridskoåkning. No, när du nämner det här så öppnade sig liksom lite portar huvud. En spelare som borde ju direkt kanske ha nämnt. Så nu är det ju såklart att finns ju förväntningarna fortfarande på att Aatu Räty ska bli en sån spelare.
Men där nämnde du redan att vi måste komma ihåg att Alexander Barkov är tillbaka. Mm. Och om vi då har Barkov, Sebastian Aho, Roope Hintz och Anton Lundell som centrar, var ska Aatu Räty spela? Och vi dessutom har en Erik Haula som igen gjorde ett bra OS.
Men han, måste han nu börja vara lite också på slutet. Både han och Joel Armia, så frågan, det kan helt bra hända att det inte helt, att deras helt normalt karriärkurvan börjar peka ordentligt neråt, så kan det vara att hälsan börjar liksom att trytta också.
Ja, men samtidigt, om de är i skick och om de presterar på ungefär samma nivå som de har gjort, och nu ska vi säga att den ribban är inte jättehög i NHL just nu, för att Erik Haula och Joel Armia ska prestera på samma nivå om två år som de gör just nu. Inte det omöjligt inte. Nej. Och då tror jag nog att det spelar in att de har varje att spela ett bra OS i den där fjärde kedjan som ändå, igen, vi har. Jag ser inte som jättesannolikt att vi kommer att ha en NHL-tränare bakom den finska bänken då, utan att det antagligen är en finländsk förbundskapten, och då är det den där rollfördelningen. Och
det,
då
här säger jag nog, det där skriver jag nu helt undan. Ännu.
Nej, men om det är så. Ja. Kan du gå med på så mycket?
Allt efter att du säger om, så det jag skriver jag under totalt.
Ja, så då tror jag nog att Erik Haula och Joel Armia ligger nära till hans.
Ja, det stämmer. Det där gamla meriter väger mycket långt.
Allt i Finland.
Ja, det är såklart så kan det hända att sen har en helt usel säsong bakom sig, vilket också kan hända. Men det där, men ska vi säga att Aatu Räty hör ju definitivt ändå till de spelarna som man tycker att ska kunna ta stora steg, och det här koncept Kanada som nu inte den här gången ledde till guld, men det där är inte långt ifrån, så det där är ju att ta in så många centrar som möjligt, och alla behöver inte spela center.
Men kommer du ihåg varför Olivia Kapanen inte fick spela? för att han är en center och det fanns
för att han var sjuk, var det inte någonting för att han var sjuk i fel ögonblick?
Men också för att han var en center och ja. Antipennanen ville ha honom som center. Det, fortfarande
ja,
det mest befängda jag hörde det där hela Milano OS faktiskt.
Ännu ett namn här som också tycker jag hört ja. Tidigare. Och det är så att Ville Koivunen måste ju höra till de här namnen. Så.
Ja, jag hade ett ännu mer självklart namn här. Okay. Ett namn som vi båda var överens om att borde ha varit i Milano den.
Shoot.
Kasperi Kapanen.
No, ja. Där också. Han är en spelare. Man vet aldrig vart det pekar. När oktober kommer så vet man aldrig att vart pekar det den här säsongen.
Nej, men där tror jag också liksom med Kapanen, och det som är lite dåligt för honom nu, att han spelar ett så pass bra lag som han gör, för jag tror inte att han kommer att ha chansen att komma till VM. Så jag VM spelar senare i vår och nästa vår. Vem vet hur Edmonton Oilers ser ut då? Vem vet om han ens är kvar i Edmonton Oilers nästa vår? Men det är nog också det där att jag ser att han skulle behöva få den där. Dels det att han skulle komma att spela VM eller sen göra en fruktansvärt bra höst 2027. Ja. Men helt som du säger,
man vet aldrig
vad man får med Kasperi Kapanen.
Så är det.
Men vad hade du för andra tankar om World Cup som du ville lufta här, ventilera lite? Jag märker att det är någonting i dig nu.
Närmast får... tycker jag den här diskussionen, för jag tycker det ser hemskt logiskt ut hur det ser ut på NHLs ritbord när det är 8 lag och det är 2 grupper.
Mm.
En som spelar i Nordamerika och då en i Europa. Jag antar ju
så att... som det var när World Cup arrangerades 2004.
Och 1996.
Mm.
Det var samma koncept också. Det där, så jag tror ju att det är ganska klart att Tjeckien, Sverige och Finland kommer att spela i den här Prag-gruppen. Och så det där, är det väl så att jag skulle tippa att Schweiz är det där. Det var Tyskland då, 2004-96, tror jag att Schweiz...
Och jag tror ju nog att de vill ha Tyskland där, bara på grund av Leon
Hellre än Schweiz då.
Ja, bara på grund av Leon Draisaitl. För att han i sig själv, för det märkte man ju under OS också, att den där hypen kring Tyskland i Nordamerika var helt annorlunda.
Men nu spelar de ju i Prag och de kommer aldrig med till Nordamerika.
Ja, men det var ju också mycket snack om att ska vi säga att det var många insatta som spekulerade om att den här europeiska gruppen skulle spelas i Tyskland för att det kom fram att den spelas i Tjeckien. Just för att NHL ser... För att nu ska vi komma ihåg att det är NHL som arrangerar den här turneringen. Det är deras val, vem de bjuder in. De behöver inte följa någon IHF-ranking eller titta på vem som har tagit medaljer i VM. Utan de tänker cyniskt nog på att var ser vi att vi kan vinna mark rent ekonomiskt. Och ser vi då att vi har mera pengar att göra i Tyskland än i Schweiz. Och tar vi då med Tyskland i så fall. Och då tror jag nog att svaret är ja. Sen tror jag ju nog själv att båda kommer att vara med. Och ena laget får spela i Nordamerika, antagligen Schweiz, och ena laget i Prag.
Det här är den här intressanta diskussionen. Och här kommer vi nu fram till den här som jag tycker att det, den här stora frågan som säkert kommer att bli glödhet här. Och det är Ryssland såklart. Jag tror inte att det finns en chans att Ryssland skulle spela i en grupp som spelas i det där i Europa.
Nej.
No, min åsikt är, jag säger nu först det, att min åsikt är ju det. Att om världen ser lite också ut som så här, så borde Finland och Sverige åtminstone, förhoppningsvis Tjeckien också, klart säga att säga helt klart att om världen ser ut som nu så kan vi inte spela en turnering var Ryssland är med. Så skulle det vara slut.
Jag vill säga bara, vilka de lär ha gjort bakom kulisserna. Viktiga ord här. Viktigt,
om det nu stämmer. Ja. Heikki Hietanen säger att det inte stämmer.
Nej, ja, men det är en sak vad han... No, ja.
Men sen tillbaka till ritbordet så tror jag ju att i Nordamerika tänker det så här att okej, att för att undvika den här hela debatten så i nordamerikanska poolen, gruppen, så är det på samma sätt som 96 och 2004, att det är Kanada, USA, Ryssland. Och sen, vilka land i Europa har inga problem med att ha spelare från KHL-landslaget?
Slovakien.
Mm. Och därför tror jag faktiskt att det är antingen, om Ryssland ska med i den här turneringen med våld, och så det där, så då det där, så tror jag att det är antingen Tyskland eller Schweiz som får det där det korta stickan och inte komma med. För jag ser inte att de skulle för det första gå med på att spela i en grupp med Ryssland, Nordamerika, Tyskland.
Neutrala Schweiz?
Den poängen, det finns ganska mycket ryska pengar i Schweiz som det där som de inte har något problem med att förvalta.
Har du aluminiumfolie här?
men jag tycker den stora grundfrågan är det, och det... Man får antagligen bli så förbannat besviken, men när jag skulle hoppas liksom klara besked att det skulle komma liksom ut, att det inte skulle vara så här att alla är tysta och ingen säger någonting, utan det skulle sägas. Och kanske mina förhoppningar nu är lite större på att Sverige faktiskt kunna visa här liksom då vägen. Att man säger att just så enkelt att om världen ser ut som den gör nu så deltar vi inte i en turnering med Ryssland. Men då kan du ju ta vem som helst, då kan du spela, ta fast Albanien dit och spela om du vill.
Ja, för alltså, jag tycker att det här tyder på, för vi har ju snackat om det här tidigare, inte i podden ska säga, men vi har privat snackat om den här möjligheten att du nämnde att det skulle kunna vara en möjlighet att nordamerikanska, alltså USA och Kanada bara blankt skitar i vad de här europeiska länderna tycker och arrangerar en egen turnering i Nordamerika och säger att hej, ni som vill vara med får komma med, men Ryssland kommer att vara med på slut. Men nu när de gick ut och så här stort slog på trumman och säger att vi kommer att vara i Prag, så då tror jag inte längre att det finns på bordet. Utan att nu handlar det mer om att hur kan de övertala Finland, Sverige och
eller
Tjeckien.
Eller utpressa.
Ja, och säga att liksom, kan vi nu snälla ta med Ryssland också. Men, no jo. Sen kommer vi till nästa problem och det är det att jag tror inte att Ryssland skulle ha ett särdeles bra lag på benen om 2 år. Ja, det, är liksom, det är inte en förlust för en bäst om bäst turnering att Ryssland inte är med om 2 år.
Vi diskuterar ju det här diskussionen före OS nu också var att en bäst om bäst turnering är aldrig bäst om inte Ryssland är med. Och sen när man börjar titta på vad Ryssland har åstadkommit i bäst om bäst turneringar. Så det där, vi har vunnit en gång, det var 1981, Sovjetunionen vann Canada Cup. Sen var det i finalen i första OS-turneringen, det var ju bra i Canada Cupparna sen därifrån framåt också. Men sen var det bra i det där i första OS-turneringen 1998, när de spelade final mot Tjeckien. Men sen därifrån framåt, en bronsmatch. Det där, de fick, eller förlåt, det är en förlorad bronsmatch, en bronsmatch som de vann i Salt Lake City. Men till exempel, i Sochi blev de utslagna av Finland i kvartsfinalen. Mm. I Vancouver blev de överkörda av Kanada i kvartsfinalen. Mm. I Turin semifinalen, vilket lag var det som slog dem i semifinalen?
Var det månne något med lejon på?
4-0.
Ja.
Och ren i Salt Lake City i den interna matchen slog Finland. Ryssland liksom det här laget, så varje gång kom det dit som att jo, vi är den där, vi ska ta hem det här, speciellt i Sochi. Att jag är också den åsikten att så våldsamt överhypat som de har hemskt skickliga individer, men individer fortfarande blir inte ett lag.
Men har de ens det? För att om vi glömmer rent där historiska om hur dåligt Ryssland har varit i de här bästa om bästa turneringarna, kan du nämna en enda rysk center i NHL just nu?
Det är alltså det där, det var en det där
yttra har de,
100 rubels fråga.
Ja. Alltså yttrar har de, ja. Målvakter har de, men kan du nu, Anders Nordensvan, nämna en enda rysk center i NHL?
Nej, alltså det...
Förutom en Jevgenij Malkin, ska jag säga. Han kommer knappast att vara med ett år.
Nej, säg inte. Det måste ju... Alltså, är det någon av de här tre... Vad heter det?
Ja, det är inte som att jag sitter på rätt svar här. Jag tänker googla.
Vad heter han? Den här, en sån här som spelar Nashville och så flyttar han. Han är i Florida nu. De har, jag tror de har någon sån här fjärde kedjas. Det där. Trenin eller vad fan heter
det? Är han center?
Ja.
Men
de har inte en enda sån här kärncenter i det där i NHL. Det är liksom det totalt 100% sanning. Att tempe centerfilen förlorade mot Finland med typ 15-0.
Den bästa centern de har som inte heter Jevgenij Malkin är Marat Kusnutdinov.
Ah, Marat.
Mm.
Vår gamla kompis.
29 poäng på 62 matcher i Boston Bruins. Näst bästa, Jakob Trenin. Han är faktiskt center. Ja. 20 poäng på 68 matcher.
Han är en fjärde kedja.
Ja, sen har vi Vladislav Namestnikov, Fedor Svetskov.
Som egentligen spelar mest ut.
Nej, Kuznetsov är back, förlåt. Och Sakhar Bardakov. Det här är liksom stora namn som vi snackar här som skulle utgöra centerfilen för ett ryskt landslag. Sen kommer vi till nästa problem, backarna.
Just det.
Vad har de för ryska backar? Vad finns det för ryska backar?
Sergachev, eller vad heter
han? Ja, det är typ han. Ja. Nikishin.
Nikishin, ja, nu han är bra.
Ja, men...
Är att han är bra.
Jag har svårt att se Ryssland som...
Ilja Libushkin skulle vara med i ett sådant lag.
Jag har svårt att se Ryssland som på riktigt ett hot till någon av de här toppnationerna.
Det skulle vara liksom att de skulle ha en målvakt som tar allt och sen har de några yttrar som skjuter in. Men jag har samma åsikt. Fortfarande individer... No, målvakten är en individ, men annars så det behövs ett lag för att bli ett lag.
Hej, vi lovade att vi skulle svara på lyssnarfrågor och nu har vi svarat på en så här långt. Så vi tar en till. Ludvig undrar igen, lite på tal om landslaget. Kommer Floridas spelare till VM eller kommer de att ta ledigt? Kort svar, jag har nog otroligt svårt att se att någon från Florida Panthers skulle komma och representera Finland i alla fall till Schweiz.
Jag det där ser bara för att inte vara så där deprimerad. Jag tror att någon...
Vad är deprimerande?
Deprimerande.
Ja, vadå? Alltså,
nu skulle det vara roligt om du skulle komma.
Nu skulle det vara roligt att komma och se hur de är helt söndagsslitna och egentligen sover alltid som de har utanför träningarna och matchen. Alltså, de behöver vila. De behöver vila.
Och därför tänker jag just att den yngsta av dem, två är ganska riktigt ordentligt unga ännu fort. Nåja, Eto Luostran är småbarnspappa, så där kanske han inte vill komma. På något sätt tänker jag att jag tror att Anton Lundell på något sätt ännu lite i den där, i det skede av sin det där karriär att han tar nog nästan alla utmaningar som man erbjuder åt honom.
Ja, no, jag får säga, han har alltid väl representerat landslaget när han har fått chansen.
Att om någon kommer sådär, och sen finns den här lilla, som säkert du har skjutit ner redan tycker jag någon gång, vad talade ni förra veckan med Toffe om det där, vad har vi talat på sinsemellan, men att det där drömmen om att tänk om Alexander Barkov skulle vilja komma och det där rehabilitera sig lite. Men det är nog, det var nog en annan podd
snackade om. I vilken drömvärld tror du att Florida Panthers...
I min drömvärld.
Tror du att Florida Panthers... Jag kan inte ens drömma mig fram till ett scenario där Florida Panthers går med på att skicka Alexander Barkov som har knärehabbat sig hela säsongen. Att, nej men fan, bara spela VM.
Men så vet vi ju att spelare är spelare. Barkov hör till den kategorin att om han säger att jag vill åka till VM så är det ingen som förbjuder honom att göra det. Det är ju också underligt att vissa spelare är sådana när laget säger någon, så finns det sådana som det där spelare säger att när vi åker till VM och du säger att inte kan vi ju hindra det från att åka.
Ja, vem vet.
Men det där, om jag tippar, om inte Anton Lundell skadar sig så tippar jag att vi ser Anton Lundell i VM.
Och jag säger att nej, ingen från Florida Panthers kommer till VM. Patti har också en fråga om Florida Panthers. Han undrar, är det deras problem bara beroende på att Alexander Barkov är borta eller borde de göra någonting annat åt truppen i sommar? Och här igen tror jag ju nog att den här säsongen handlar inte bara om att Alexander Barkov är skadad utan att de helt enkelt var för trötta. Det fanns bara så mycket ishockey. Ja. 3 år i rart i final, lägg in Four Nations, lägg in OS. Det fanns inte bensin i tanken.
Alltså, tänk nu på skillnaden att de har spelat nästan till midsommar i ishockey. Mm. Sen börjar nya träningslägret börjar i slutet av september.
Mm.
Och nu när de åker ut i grundserien så tar grundserien, säsongen tar slut den 14 april. Det vill säga det är över 2 månader. Så den här, det blir 5 månader. Alltså, det är ganska bra arbetsplats att ha 5 månader. 5 månaders ledighet.
Sen är det ju inte som att de är lediga hela den här tiden. Men de får åtminstone
träna.
De får träna upp sig på ett sånt sätt som faktiskt gynnar deras liksom hälsa. Och så inte bara kör sönder sig själv.
Det som Floridas trupp måste göra. Jag tror inte att det är något fel på truppen. Jag kallar den för NHLs tungviktsmästare. Såklart Alexander Barkovs skada är en stor grej, men det var ett symptom på det som på den här tröttheten. Det som Florida behöver göra är egentligen att kanske byta på något typ mindre viktiga pjäser i laget, men vila upp sig och köta om sin det där hälsa.
Alltså jag ska säga som så...
Och han får en ny målvakt!
det är en sak som de behöver åtgärda. Om det går lika dåligt ännu nästa säsong, så då måste de börja göra saker. Men i och med att om du har gått till 3 finaler på raken och har stummen kvar, plus liksom några ganska vassa spelare till, plus det som har vunnit 2 Stanley Cup-titlar på raken. En dålig säsong får du göra, en till finns det inte utrymme för sen måste de nog börja hitta på någonting.
Det är sant.
På tal om underpresterande lag så undrar Aaron om Toronto Maple Leafs laganda är helt förstörd nu, för ingen sa eller gjorde någon när Auston Matthews skada sig. Och det var ju till följd av en otroligt ful knätackling av Radko Gudas.
Alltså, finns det rykten om att det skulle finnas dålig laganda i Toronto Maple Leafs?
Inte har det väl någonsin funnits något sånt. Inte det som att det finns videobilder på hur William Nylander skäller ut Mitch Marner och Auston Matthews på bytesbänken under en slutspelsserie till exempel.
Jag läste en bra artikel på Sportsnet av den här Luke Fox som själv är det där ganska det där... han är journalist, men han skriver mycket, väldigt mycket om Toronto. Jag tycker det nu var Luke Fox. Ursäkta om jag har fel namn, men någon av de här Sportsnet Toronto.
En kanadalais toimittaja, som man skulle kalla honom i finsk media.
Och han skrev, tycker jag, ganska jävligt träffande. Han sa att Toronto är ett fullständigt omöjligt lag. Det måste förändras. Det är ett omöjligt lag att spela för att journalister, alltså han pekar, journalisterna och fansen gör allt för att jaga bort alla spelare som har talang därifrån. Alla spelare som kan vara bra, så jagar de bort för att det inte är tillräckligt bra enligt dem. Och sen gör det ju ännu grymma björntjänster mot sådana här, att det som man också sa, att att hur kan det vara att hemmalaget buar åt sin kapten när han kommer ut på isen för att då han var för att han okej. Jag kanske också skulle ha buat när han kommer från Vita huset, men jag är inte Toronto Maple Leafs det där anhängare. Men liksom att
det... Jag känner att som liksom Montreal Canadiens fan så är du lite väl subjektiv, du får ta ställning till just det där när du skulle bua i Toronto.
Men det är ett lag som är omöjligt att spela i och det där och visst nu ser man ju att i ett lag som är omöjligt att spela i så blir det kanske ofta så att spelrätt i något skede blir sådana att det mest bryr sig om sig hur de själv mår.
Alltså för att svara på din fråga, Aaron, gör någonting är det ju som är på tok där. Jag tror ju det här är liksom ett tecken på, ska man säga frustration, tecken på uppgivenhet på något sätt. För nu går det ju ändå hand i hand oftast med det där att om man inte står upp för sin lagkaptenen så att det liksom blir en grej av det, så då är det nog ett symptom på någonting.
Hörde du om det här att det där enligt Elliot Friedman, som inte brukar säga som man inte vet, så ska det där GM Brad Treliving, som inte var på den där matchen, har gjort någonting som general managers i princip aldrig gör. Han har ringt upp enskilda spelare i Toronto efter den här matchen.
Jaha.
Det är ganska heavy.
Det är ganska heavy. Och jag tror ju liksom också att... jag vet inte, det känns fel läge nu att ifrågasätta Matthews som kapten efter att han är den som blev söndertacklad. Men nej, det finns mycket att snacka om i Toronto Maple Leafs, så vi hinner kanske inte göra det här avsnittet. Dålig laganda. Ja. Albin undrar sen, vilka lag går till slutspel? Hur ser det ut just nu?
Alltså... 16 lag här nu då.
16 lag. Nej, men alltså, om vi nu tar de som kämpar om en plats i slutspelet, och då har vi då fortsättningsvis, ska vi säga, topp tre i... Om vi börjar med östra konferensen. Atlantic, Sabres, Lightning, Canadiens i topp tre. Där är Red Wings och Boston Bruins också där och nosar på att utmana dem.
Ja.
Sen har vi Metropolitan, Hurricanes, Penguins, Islanders i topp tre. Columbus Blue Jackets... förhållandevis nära att utmana dem, att inte det liksom om du nu tar de här lagen
till exempel, och
slänga in Ottawa Senators ännu in the mix.
Om jag säger att av de här åtta lagen som får tillfälle inne,
ja,
så ser jag att det är ett lag som kan falla ut därifrån, och det är alltså, jag ser inte vilket, men det är alltså nummermässigt ett lag, och det finns ganska många som till,
och det är Boston Bruins, vi kan säga att det är Boston Bruins,
men det kan också vara, det kan till och med vara Pittsburgh, det liksom, och det laget som har alla chanser att stiga med, för de har bra finis på gång för tillfället är Columbus.
Mm.
Columbus har den där möjligheten att gå upp. Men att jag skulle säga att av de lagen som nu finns över sträcket så är det 7 av 8 som går med, åtminstone, möjligtvis 8 av 8.
Jag tänker att tippa på det laget som har plus 20 i målskillnad just nu, och det är Ottawa Senators. Att det är de som petar ut Boston Bruins, det tror jag.
Ja, det är Ottawa, men de har det, är det 4 poäng de har uppnått?
4 poäng och en match.
Ja, men det där matchen, ja. Det är nog otroligt, så det är svårt att äta upp de där poängen om man inte råkar vara Buffalo Sabres.
Det är inte jättemånga matcher kvar, nej.
Så det där, när det där förlorar poängen är nog, det är liksom en sån där bandit i det här. Det är så många lag som lever vidare med sina förlorarpoäng. Liksom.
Ja, och Senators har just nu fler sådana än vad Boston Bruins har. Men det är nu mitt tips i alla fall.
Jag föredrar att Ottawa går till slutspel istället för Columbus, för jag tycker att det är kul om Kanadas huvudstadslag ska vara i slutspel.
Västra konferensen, där har vi Central, det har vi pratat om tidigare också. Det är ju rätt så klart att det är Avalanche, Stars och Wild som går som topp tre från Central. Och så har vi Pacific, Ducks, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers just nu i topp tre. Wildcard, Utah Mammoth, Seattle Kraken. Kraken på lika många poäng som Los Angeles Kings. San Jose Sharks, bara en poäng bakom dem.
Och nu
har vi om vi tar den där 4 poängsgränsen, så är Nashville Predators alltså, också med i leken.
Det är nog spännande. Alltså det är Central-lagen är klara och också det fjärde, för att Mammoth kommer ju att gå till slut.
Men ja,
alltså,
så det är den här i praktiken sista wildcard-platsen som de här lagen spelar. För det är, det är bara 4 poäng där också, och Kraken har spelat 2 matcher färre än vad Edmonton Oilers. Och där är det bara 4 poäng också. Så.
Men det är intressant, för att i Pacific så kan egentligen vilka som helst av de här 3 lagen som nu är...
Jo, alltså San Jose Sharks...
De kan i princip alla 3 bytas.
Jo, alltså Sharks har ju spelat till och med 3 matcher färre än Edmonton Oilers, så är bara 5 poäng för dem.
Att tippa där, så nu får man väl tippa, nu ska du tippa att Vegas och det där och Edmonton tar sig till slutspel.
Och Anaheim också, känner jag nog för att de leder den med 77 poäng, ja, nu. Ja. Alltså de har 77 och Kraken på sista wildcardplatsen 71.
Sen den där
6 ena... poäng är så pass mycket,
no, det är mycket.
Det är mycket.
Sen den här ena platsen tycker jag det är egentligen nästan, det är helt, när det ännu spelar så att alla spelar emellan bra, alla spelar emellan dåligt av det här. Att Seattle, San Jose, Los Angeles och Nashville också. Så det, att det är jäkligt svårt. På något sätt någonting... No, jag hoppas det skulle vara kul om det där Eli Tolvanen och Kaapo Kakko skulle få spela slutspel, tycker jag. Och det där.
Eller VM i Schweiz.
Eller VM i Schweiz.
Med Janni Nyman.
Men det där... Jag har blivit så... Jag har tittat nu, tittat på den här matchen mellan San Jose och Montreal här för några dagar sen som San Jose vann. Och det där, och konstaterar att det här måste vara de två lagen som spelar det mest underhållande ishockeyn. Att för ishockeyns underhållningsvärde och för att Mäklin Celebrini är helt fantastiskt, så skulle det vara kul om San Jose skulle gå till
slutspel. Att stänga den första slutspelsomgången med Colorado mot San Jose.
Plus att om San Jose går till slutspel så är det ju klart vem som får Hart Trophy det här året.
Att det ska vara Celebrini?
Garanterat.
Tror du verkligen?
Och vem, alltså om en 19-årig kille lyfter ett lag som var helt skrev till slutspel. För han är ju, vad har han över dubbelt fler poäng än tvåan i samtidigt.
Mm. Och det narrativet är ju det att Celebrini är en superstjärna nu. Så faktiskt, jag hade inte tänkt på det där, men det är faktiskt möjligt.
Så att,
jag tänker vara cynisk.
No, som vanligt.
Och tippa att Kings är den som tar den sista platsen.
Ja.
Mest erfarenhet.
Och Panarin.
Och det blir för en gångs skull inte en Kings Oilers i första omgången.
Utan vem skulle du möta då?
Colorado.
Just det. Ja, just det. Sen plötsligt skulle Los Angeles kunna vara ett lag som får Colorado att tappa konceptet.
Tror du faktiskt det? Joel Armia gör en massa mål i boxplay.
Colorado har ju varit lite mindre bra nu här på senaste tiden faktiskt.
Just det. Så går det. Vi låter dig vara borta en vecka. Och så titulerar vi tillsammans med Toffe att Colorado är typ det starkaste förhandsfavoriten någonsin. Och så kommer du hit och bara, nej, åker nog ut i första omgången. Så har du antagligen rätt.
Var det mot Seattle som de åkte ut? Var det så att Colorado åkte ut mot Seattle? Vem var det som Seattle slutade av storfavoriten? Jag tycker det var Colorado faktiskt.
Mm. På tal om Los Angeles Kings, en sista fråga som jag tror att du kommer att tycka om. Jonas undrar, vem är Los Angeles Kings greatest of all time? Är det Kopitar, Dion, Robitaille eller Drew Doughty?
Ingen av dem egentligen. Alltså mitt spontana svar som den här...
är Aki Berg.
Mitt spontana svar är ju att det där att i tiderna som Los Angeles Kings fanns så kom Marcel Dion dit och vann fast många poäng.
Han är här på listan.
Jo, att han är där, att han är liksom på något tycker den där ikonen. Han är som Gordie Howe för Detroit liksom motsvarande. Han blev ju faktiskt draftad av Detroit i tiden av Marcel Dion. Men vi går inte in på det. Men vad var det som förändrade hela ishockeyscenen i Kalifornien? Vad var det som gjorde att ishockey blev någonting i Kalifornien? Inte kommer man nu ifrån att i och med att Wayne Gretzky ändå spelade ganska många år. Han var ju bara, var det så att han var 27 eller 28 år när han flyttade? Han var inne i sina bästa prime år när han flyttade dit. Så inte kommer man nu ifrån det. Att nu är ju Wayne Gretzky den som har betytt mest för Los Angeles Kings.
Så det vill du egentligen säga att det som nu heter Las Vegas Raiders och nu heter Los Angeles Raiders som hade tagit en så stor del av marknadsområdet där att Los Angeles Kings ville ta efter. De bytte färger till svart och silver, bestämde sig för att göra en jättestor trade. Traden Wayne Gretzky. Så du säger egentligen att vi kan tacka Raiders för att det här.
Och nu när du nämner det.
Nu när du nämner det så. Nej men okej, jag inte har jag jättemycket. Så jag känner inte riktigt att jag har upplevt Dion framförallt.
Nej, no, det har du inte.
Nej, så jag kan inte liksom med handen på hjärtat säga att Anze Kopitar skulle vara en större. För nu är det ju mellan de två ändå.
Men varför? Jag kan inte förstå. För jag har också den diskussionen. Jag har tänkt att come on. Ni gjorde världens, en av de största idrottsaffärerna i idrottsbusinessen någonsin. Och liksom,
han spelade två, tre säsonger där.
Gretzky?
Ja.
Nej, nu spelar han ju.
Sen får han till St. Louis Blues.
Nej, men det var ju.
Och sen får han till New York
Rangers. Kolla nu fort, nu måste ta par fel. Nu spelar han, jag skulle säga att han spelar i 5 år i Los Angeles.
Okej, han spelar ganska många år i Los Angeles. jag kan gå med på. Gjorde bara 160 poäng två av säsongerna.
Ja. Att det blir så löjligt det här med det där Gretzky, att människor på något sätt glömmer hur totalt unik han var.
Ja.
Att det där, nu skulle jag nu säga att all respekt till alla andra, men om du har haft Wayne Gretzky i sina bästa år som gör 160 poäng där, det där, så nu är han den bästa Los Angeles Kings-spelaren.
Ja, alltså nu är det ju faktum att inte vet vi om den där organisationen ska existera utan honom inte.
Very good point.
Tack. Igen. Men det sätter vi punkt för avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Om du har frågor, skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej och ha det bra.